en bön. Tack far för den här dagen och Herre, tack för att vi får dela ditt ord. Nu ber jag dig tala till oss, tala till våra hjärtan. Tack Herre för att vi får öppna oss till dig och ber att du får möta oss precis där vi är. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Så, nu ska ni fundera på något i en liten stund och det är: vet du vad ditt namn betyder? Jag heter Ruben och jag vet vad mitt namn betyder. Men vet du vad ditt namn betyder? Ja, nu när du har funderat klart, en del nickar inte, en del nickar. Kan inte du berätta för den som sitter jämte dig vad ditt namn betyder? Du vet inte. Ja. Ja. En del googlar febrilt. Ja. Jag, när vi hade konfa här i kyrkan förra året, då så googlade jag upp alla konfa-elevernas namn, vad de betyder. Och så berättade jag det för dem. En del hade ingen aning om det, andra visste precis. Det var ganska intressant. Och, men jag vill idag ha öppna upp en parentes i min serie som jag håller. Jag predikar ju om sann frihet. Och den friheten kan vi bara ha i Jesus. Jag vill predika idag om namnet Jesus. Det vill jag lyfta upp. Jag såg ett videoklipp för några år sedan. Och då är det en pastor som vars föräldrar kommer från Costa Rica. Han heter Samuel Rodriguez och bor i USA. Han är ledare för en jättestor organisation som samlar mängder av alltså latinamerikanska eller latinoförsamlingar i USA. Så det är hundratusentals. Så han är pastor för en stor församling också. Och han blev inbjuden att be på ett icke-kristet event. Och han tänkte, ja men det ska jag göra. Så han tackade ja. Och sen när han kommer dit, då får han reda på, det är lite ändringar i programmet. Det är inte bara du som ska be, utan vi har även en imam här som ska be. Vi har en rabbin som ska be och vi har en animist som ska be. Alltså en som tror på att på stenar och allt möjligt sånt där. Så alla de ska be och du ska också be. Och snabbt så säger Samuel då, får jag be sist? Och det fick han. Så då börjar de här be. Imamen han ber till Allah. Och rabbinen han ber sin judiska bön. Och så ber animisten och han ber ju till Gud, du Gud som har en massa namn och inget namn alls. Och du som är luft och stenar och du är allt och ingenting och du är stockar och löv och allt vad han bad den här animisten då. Du är alltihop men absolut ingenting, amen. Och så var det dags för Samuel Rodriguez att be. Och han lyfter upp sina händer. Det här klippet är så häftigt. Det är en stor arena. Och så står han där. I det namn som är över alla andra namn. I det namn inför vilket alla knän ska böjas och alla tungor bekänna. I det enda namn i vilket det finns frälsning och frihet och förlossning. I det dyrbara namnet Jesus, han som är alfa och omega, början och slut. Han som är universums herre och världens skapare. I det namnet Så ber jag, och så fortsätter han att be då. Och han liksom bara proklamerar ut vem Jesus är. Och nu har jag nästan hållit hela min predikan. Så den var kort idag. Men namnet Jesus, det vill jag bara prata med dig om idag. Och jag vill, har du din bibel med dig så får du gärna slå upp den. Enda bilden ni får idag är den som är uppe. Det blir inga andra bilder. Så har du din bibel med dig, eller om du vill ta tag i en bibel som är i bänken framför dig. Det finns där också. Så slå upp Filipperbrevet, det andra kapitlet. Och så vill jag läsa från den sjätte versen och framåt. Och där står följande att läsa. Fastän han var till i Guds gestalt, så räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte eller något att räkna med eller ha fördel som. Det talas om Jesus då. Utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt eller form då han blev människa. Han kom till det yttre. Han som till det yttre, förlåt, var som en människa, ödmjukade sig själv och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är inte bara Herre utan Herren. Bestämd form, att Jesus Kristus är Herren. Gud upphöjde honom till det yttersta. Och så ger Gud honom det här namnet som står över alla andra namn. I våran kultur så använder vi ju namn primärt för att identifiera oss. Ruben finns ju inte så många här i lokalen. Men jag vet att vi har ett gäng med Thomas i kyrkan. Gäng och gäng, men det är flera stycken. Så man måste definiera vilken man menar. Eller vilket namn man nu ska ta. Namn funkar ju i våran kultur för att identifiera eller särskilja en person ifrån den andra. Precis som vi har vårat personnummer liksom. Det för att identifiera oss. En del namn kan man ha vissa känslor kopplade till. Du hör ett namn och så tänker du, nej, det där namnet var väl inte så bra. Därför att du kanske har någon negativ erfarenhet eller något. Eller så hör du ett namn och så bara, wow, tant Elsa. Hon, vad mysig hon var. Elsa är ett fint namn. Ja, eller hur? I Bibelns värld och kultur så har namn en större betydelse än den som vi har. Därför att namn betyder verkligen någonting. Man menar någonting. Och när vi kan läsa genom bibelberättelsen så är det olika barn som föds och i olika situationer. Och så får de namn utifrån de situationerna. Och faktum är att mitt namn är ett sådant. Ruben betyder sen son. Jag är ju yngst i min syskonskara. Och när jag skulle födas, så jag på säga det var olycksfall i arbetet. Men min mamma skulle fylla 48 år. Så det är liksom inte det vanligaste. Men det fanns ingen tv på den tiden som ni vet. Men de hade längtat efter ett barn, fast de inte liksom hade, ja, ni förstår. Ja. Men jag vet inte var jag är någonstans. Tappa bort mig. Men namn betyder olika saker. Och, Ja, mitt namn, ja. Sensson, ja. Och vi läser berättelsen om Abraham till exempel, trons fader. Abraham, som han hette först, det betyder upphöjd fader. Och Gud hade ju kallat honom ut ur sin släkt, ur sin familj, för att han skulle liksom gå dit Gud visade honom. Och i det löftet och i den kallelsen från Gud så hade Gud sagt, och det här kan man läsa om i första Moseboken 12. Gå ut ur ditt land, från din släkt och din fars hus, och bege dig till det land som jag ska visa dig. Och där ska jag göra dig till ett stort folk, och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli till välsignelse. Och Gud kallar alltså Abraham. Och Abraham, han går, och Gud har ju lovat honom att du kommer ju få en son. Men åren går och det händer ju ingenting. Och Abraham, han var gammal. Han var nästan 100 år. Hans fru var lika gammal hon. Och liksom kan läsa i Bibeln där det står i Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet tror jag där, att när han såg på sig själv så liksom hans kropp var ju som död, står det. Men Gud hade gett honom löftet, och lite längre fram i Bibeln, kapitel 15 tror jag det är, så kallar Gud Abraham igen och säger, se på stjärnorna. Så där många barn ska du få. Liksom bara för att bekräfta löftet till honom. Och lite senare i kapitel 17 så säger Gud så här till honom. Se, det här är mitt förbund med dig, min överenskommelse med dig. Du ska bli fader till många folk. Och därför ska du inte längre heta Abraham, upphöjd fader. Utan du ska heta Abraham. Som nu då betyder fader till många folk. Och vi har ju några namn i Sverige som vi inte tänker så jättemycket på. En del heter ju Axel till exempel, eller hur? Eller Stig. Men vi tänker liksom inte på namnets innebörd så. Men vi fattar ju ordet om vi bara skulle läsa det. Men den här mannen Abraham, nu helt plötsligt så bytte han namn, eller Gud byter hans namn, därför att det var viktigt, därför att namn är viktigt. Och han får heta Abraham, fader till många folk. Och det här är någonting som han måste, men varje gång han säger sitt namn så säger han ju vad det betyder. Ett annat exempel är ju Jakob. Som man kan tolka hans namn, den här killen Jakob då, som hade en bror som hette Esau. Och Jakob, det namnet betyder, kan tolkas som, må han följa dig i hälarna. Konstig betydelse. Som ett beskydd. Men det kan också betyda den som sätter krokben för eller luras och bedrar. Och Jakob, han gjorde ju faktiskt det, för han var yngsta sonen. Den äldsta sonen hade förstfödslorätten, och i ett givet tillfälle, en lång historia, men hans mamma övertalar honom och så här, gå in till din pappa nu så du får välsignelsen. Jag ska tillaga maträtten som din pappa gillar, och du kan ju ta på dig lite så här hudskinn så din pappa tror att du är lika luden som din storebror, för pappan var ju blind då. Och så går ju Jakob in och han ber om välsignelsen och får den. Sen blir storebrorsan ursinnig på honom och vill slå ihjäl han, så Jakob, han flyr och han är borta i många år. Senare så är det här på väg att upprättas, och Jakob, han ska möta sin bror. Och den där natten så kommer Herrens ängel, och Jakob, han tar tag i ängeln och säger, jag släpper inte såvida inte du välsignar mig. Och Jakob får ett nytt namn. Och så Gud byter namnet på Jakob till Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Därför fick han det här nya namnet. Han hade kämpat med Gud, han hade en brottningskamp med Gud, en brottningskamp med människor, och så hade han segrat. Och så får han heta Israel. Så får han bli fader till en, alltså fortsatt då en patriark till en hel nation. Han fick ju 12 söner, utifrån där har vi Israels nation. Och i båda de här fallen som jag tar upp så används ju inte namnen bara för att urskilja den ena från den andra. Och liksom, ah, vad heter du? Ja, men då vet jag, om jag ropar det så är det du. Utan med en djupare betydelse. Och det här är ju tydligt när det gäller Jesus. Och det är ju han det handlar om idag och inte om de här andra gubbarna. Eller mitt namn. Det namnet Jesus det handlar om. I psalm 8, den andra versen, så står det så här: Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Herre, vår Herre, i vers 10 står det likadant: hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Och i Matteus kapitel 6, vers 9, när Jesus lär sina lärjungar att be den här bönen som vi känner till som Fader vår, så säger han ju så här ska ni be: Fader vår som är i himlen, helgat vare, vad då för någonting? Ditt namn. Namnet är så viktigt. Och jag läste ju inledningsvis härifrån Filipperbrevet 2:9 att Gud upphöjde honom, alltså Jesus, och gav Jesus namnet som är över alla andra namn. Och detta handlar om Gud som upphöjer Jesus. Det pekar på vem Jesus är, hans perfektion, hans position, hans lov, och han får det namnet som är över alla andra namn. Och när Jesus ska födas så kommer ju visas en ängel i en dröm. Och visar sig för Josef. Hon har ju, ängeln Gabriel har ju talat med Maria. Och Josef, han vill ju skjuta Maria ifrån sig, för hon är gravid och han har ingen aning om vem det var. Liksom. Han hade inte varit inblandad. Lätt att tänka så då, att nej, jag vill inte ha med det här att göra. Men ängeln kommer till Josef och säger: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Så står det i vers 21 i Matteus 1 och framåt här. Hon ska föda en son, lyssna, och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande, föda en son, och man ska ge honom namnet Emanuel. Gud, Gud med oss. Och när Josef vaknade ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog till sig sin hustru. Men han rörde inte henne förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus. Och namnet inte bara identifiera vilken bebis som var hans, utan namnet kommunicerade sanningen om vem Jesus var och är och vad han skulle göra. Jesus, eller Yeshua, det betyder Herren frälsar, eller Herren räddar. Så det är det namnet han får. Varför då? Jo, därför att det stod han kommer att frälsa. Han kommer att rädda. Ett profetiskt ord över honom. Och jag har redan nämnt namnet Immanuel som betyder Gud med oss. Och i Johannes evangeliet så möter vi så många uttryck om Jesus. Guds enfödde son. Guds lam som tar bort världens synd. Och här har ni på engelska en massa namn om Jesus. Delivered. Door of the sheep, dwelling place, eternal God, faithful, first begotten, fortress, foundation, gift of God och så vidare, high tower, en mängd. Så det här är Jesus. Allt det här är han. Och Jesu superupphöjda position, det finns ingen som han. Kommer ni ihåg Samuel Rodriguez bön? I det namnet ber jag. Och du kan inte nämna någon på jorden som levt som Jesus, som gjorde vad han gjorde. Du kan inte nämna någon som stod upp ifrån det döda som Jesus gjorde. Som blev upptagen till himlen som Jesus gjorde. Hur mycket man än försöker att säga att Maria blev upptagen till himlen på det sättet, så blev hon inte det. Hans tron är för evig och för alltid. Och Jesu namnet står över alla andra namn. I Apostlagärningarna 4:12 står det att hos ingen annan finns frälsning. Hos ingen annan finns frälsning. Några försöker att vrida ordet lite och säga ja, men Jesus säger att han är vägen, men inte den enda vägen. Jesus är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Inte en väg, en sanning, ett liv. Han är the one and only. Det är bara han. Jesus Kristus. Och som sagt, det finns ingen som Jesus. Ingen som kan frälsa som Jesus. Det finns många goda människor. Det har funnits många goda ledare. Många goda exempel. Men ingen som Jesus. Det finns ingen som kan frälsa som han. Ingen världsreligion. Inget samfund. Ingen kyrka eller ett kyrktillhörighet. Ingen ledare, ingen rörelse, ingen. Utan bara Jesus. Det är bara han. Och det är honom som vi sätter vår tro till. Och du borde lyssna på honom och sätta din tro på honom. Du bör ta på allvar hans ord när han säger att den som tror och blir döpt blir räddad. Den som tror på mig. Och när det står var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Liksom det är inte vilken herre som helst. Utan var och en som åkallar Herrens namn. Det vill säga Jesus blir frälst. Vi har en liten sång som vi, jag vet inte hur länge sedan det var vi sjöng den här i kyrkan med barnen. Vem är kungen i djungeln och vem är kungen överallt? Och så säger man, jo det är J-E-S-U-S. Jesus. Det är han. Det är bara han. Och det är underbart att använda namnet Jesus. Inte som en formel, inte som någonting som liksom man bara drar till med, utan att vi vänder oss till Jesus Kristus. Och fantastiska, otroliga saker sker när vi vänder oss till honom. När vi överlämnar våra liv till honom och inser att vi i våra krackelerade, söndertrasna liv kan bli hela och upprättade i Jesu närvaro. När det som har gått sönder på insidan är trasigt och säger som Sebbe Staxet, han säger det är bara Jesus som kan laga ett trasigt hjärta. Det är bara han det, för att det är han som har skapat oss. Det är honom vi behöver komma till. Och när vi vågar i tro ta steg och be för varandra så händer det saker. Det spelar ingen roll hur ung eller gammal man är. Jag tror våran son Filip var, vad kan han ha varit? Vi bodde i Knivsta. 2,5 år gammal och jag vaknar med ryggskott. Och har du haft ryggskott så vet du hur det känns. Och jag har ryggskott och jag har jättesvårt och liksom, det är ju svinont, ni vet. Det tar ju hur lång tid som helst och bara om det går att rätta upp ryggen. Och så kommer han 2,5 år gammal ish, lägger sin lilla hand på min rygg. Och sen säger han, var frisk. Ryggskottet släpper. Det är helt fantastiskt. Ännu en story med en liten grabb. Vi är på väg till Peru där vi jobbade som missionärer. Det här är många år sedan. Då var Filip 5 år gammal. Och vi checkar in våra väskor. Och sen allas väskor rullar åt höger. Och nu är vi halvvägs. Det har varit statskupp i Caracas. Vi har fått vänta en natt i Paris på grund av detta. Vi kommer alldeles för sent. Vi tar en annan rutt. Vi är i Ecuador. Planet har pajat. Vi kan inte flyga därifrån. Så vi bor ett dygn till i Ecuador, då, i Quito. Det var jättehäftigt att åka runt där på sightseeing. Men så ska vi vidare med ett chartrat plan. För det andra planet var någon turbin trasig på. Så att det gick inte att använda. Och allas väskor går åt höger. Och när vi checkar in våra så går våra väskor åt vänster. Vi tänkte inte så mycket på det. Men Filip, han säger, mamma, vi måste be. Vi måste be till Jesus. Och ni vet, stressade föräldrar. Okej, vi ber. Så, jag vet inte om vi tog varandra i handen eller vad vi gjorde. Men vi bad väldigt enkelt. Gud, ta hand om våra väskor i Jesu namn. Och så flyger vi iväg. Och sen när vi landar i Lima. Det är kaos på flygplatsen i Lima. Och väskor börjar rulla på. Det tog lång tid för oss att ta oss igenom passkontrollen. Och när vi kommer fram till de här rullbanden heter det, va? Eller väskbanden. Då är det folk som sliter i väskor och det är tumult. För i princip alla som står där har blivit av med något bagage. Och jag försöker tränga mig fram och jag ser en av våra väskor och hur en dam tar väskan och springer iväg. Och jag kutar efter henne för att ta väskan. Och sen tillbaka och var är mina barn och min fru och liksom det var kaos. Och tiden går och sen plockar vi väska efter väska från det här bandet. Och när vi räknar så har vi alla våra väskor. Och när vi tittar bort så är det en lång kö som ringlar sig av människor som hittar med näven och de skriker och de är arga för de har inte sitt bagage med. Ja, det var ju bara en tillfällighet, säger du då. Jag säger, jag tror inte det. Jag tror på det namnet som står över alla namn. Jag tror att han bryr sig om vardagen. Jag tror att han bryr sig om dig och mig i varenda liten situation. Och det är så häftigt att vandra med Jesus. Det är gott att vandra med Jesus. Vi skaffade en vit Volvo 264 en gång i tiden. Det är ni. Ni som är lite äldre. Du är inte så gammal, förlåt. Men ni som vet, ni hörde sucken här framme bara, kromad grill, så här fyrkantiga lysen. elhissar, sollucka, automat, V6a. Nu snackar jag alltså 80-talet. Vilken bil. Jag hade aldrig haft automat innan. Det var så häftigt. Jag kommer ihåg när jag körde in i garaget på vid Tempo i Nässjö. Då lät det så här ekare. Ni vet, i den här tunneln man körde igenom och rutorna var nere. Luckan var uppe. Så jag skulle gasa lite extra bara för att höra V6an mullret så här. Och så måste man ju frikoppla givetvis. Så jag bara trycker ner kopplingen, trodde jag. Men jag sitter som en fluga i framrutan. För jag hade ju tvärnitat istället. Ja, nog om det. Och så har Inga Lilla och jag tankat bilen. Vi har varit i Eksjö, troligen på sån här gravkontroll. Och sen, precis när vi är över ska köra över järnvägen, så stannar bilen. Och där står vi. Automat. Vad gör man med en automatare? Du kan inte lägga i ettan och dra på startnyckeln och bilen liksom tuffar fram. Och där står vi. Så jag springer ut och jag lägger mig på knä. Och jag letar efter bensinpumpen. Och jag tar på bensinpumpen. Jag vet precis var den sitter framför baljan där bak. Och så tar jag på bensinpumpen. Fungera i Jesu namn. Vi behöver komma härifrån. Och så hoppar jag i bilen igen. Tillfällighet, säger du. Jag säger... Jag tror på det här. Jag tror på honom som vi sjöng om innan. Han som väcker oss till liv. Han som vänder storm till frid. Han som förvandlar situationer. Kan inte du, Danne, komma och berätta en grej här? Låna micken, vart är den? Eller Danne ska låna micken.
Jo, min sommar på Dalagården här i somras, och John Derneborg var där och pratade då. Och så han ville att vi skulle be för varandra och så. Och han kom med kunskapens ord om att du som ont i nacke och axlar kunde ju ge det till känna, skulle vi be eller för det där. Och jag har ju haft problem med det hur länge som helst, så jag tyckte att det här... Jag har ju blivit bättre liksom. Nej, men du behöver inte ösla din energi på mig. Typ, jag ska inte ta upp tiden där. Så att jag sa ingenting. Och så kom, var det nästa grej. Kom det, du som ont i knä. Ja, var det en kille bredvid mig? Eller, ja, äldre än mig var han. Till och med. Om han nu kan vara det. Han gav sig till känna där. Och så skulle vi be för varandra i bänkarna liksom. Så att då skulle jag be för han och fråga hur det var. Ja, de har bett för det här förut och jag har varit till så många läkare. Han hade någon kronisk inflammation i något senfäste i knä. Så han, varje gång han skulle resa sig upp så var han tvungen att bara resa sig på höger. För det gick bara inte med vänstern. Det var helt tokstopp. Så att, ja, men det, självklart, visst får du be, sa han. Liksom, så här. Ja, jag bad så här, smärta gå i Jesu namn och... Och så här, är det bättre? Ja, nej, tyvärr alltså. Ja, vi ber en gång till. Så här. Och jag vet, jag kommer inte ihåg bibelordet, men just den här soldaten som bad Jesus komma och hjälpa liksom, hans son. Eller, jag kommer inte ihåg, tjänare som bara så. Och liksom, Gud, jag har tro, men hjälp min otro liksom. Vet, jag hade det i huvudet liksom, och så bad jag för han och så ska han resa sig liksom. Ja, men nu händer det någonting, sa han, och så kan han resa sig. Jag kände ingenting, sa han. Det här, och han sken upp, han var som en sol liksom. Och, och precis efter det så kände jag liksom, eller direkt alltså, vi sitter, han står och grejar och sätter sig och upp och ner håller på så där, och så känner jag det bara bränner i axlarna och nacken på mig så här. Så bara... Så här superskönt. Och, bara, och då börjar ju tårarna bara spruta på mig. Då, liksom. Jag hade inte ens gett mig till känna. Och så liksom, ja men... Typ så... Du får en dos du också ungefär. Så här, Gud till mig då liksom att... Alltså jag var ju, det var ju jätteskönt i nacke och axlar. Så här, allt bara försvann för mig också. Jag träffade den här snubben flera gånger under helgen där på Dalagården. Och han, det var ju toppen, tipptopp alltså. Så han var så glad.
Tack. Du får behålla den eller jag får säga. Ge den till Inga-Liv.
Ja.
Det här är ju alltså exempel på vad Jesus gör. Och varför tar jag upp de här sakerna? Jo, för att ingjuta tro i ditt liv. Och det här är från det att Filip, lille grabben, ber för enkla saker. Hur naivt och hur den är, jag böjer mig ner för och lägger min hand på den här bensinpumpen. Kan man göra sånt? Självklart. Till att be för helande. Vi har ju bett flera gånger här i kyrkan för helande. Och det är flera av er som har vittnat och liksom berättat om att nej men, det här gjorde Jesus i mitt liv. Så här bra har jag blivit. Det här har hänt hos mig. Jag kommer ihåg en gång när jag står där framme och en kille ber för mig. Jag är så stel, så fruktansvärt stel i nacken så jag är en trafikfara. Ni vet, man måste ju se sig för när man ska svänga. Och så ber han en gång och jag märker det blir lite bättre. Han ber två gånger, det blir lite bättre, tre gånger. Tills jag bara känner att ja, men, den här stelheten är bara borta. Och vi uppmanas i bön att knacka på, att fortsätta, att inte ge upp. Utan att komma tillbaka om och om igen. Ja, men jag har bett fem gånger nu, jag orkar inte mer. Ja, men be sju gånger då. Ja, men jag har bett tio, det gick inte. Ja, men be 15 då. Det blev bara så här lite bättre. Men tacka Gud för att det blev så lite bättre. Än att gnälla för det som inte blev. Eller hur? Vi är inga närkingar. Det var dumt sagt. Men gnäll inte utan var glad. Var tacksam till Gud. Wow. Och Gud är god. Och namnet Jesus, det förändrar. Det förändrar. Jag ska bara landa i en berättelse här, det är taget från en krönika egentligen som en ledarkrönika skriven av Carl Henrik Jaktlund. Och han skriver följande. Den heter Och så dök Jesus upp. Det var länge slentrianmässigt slölyssnande. Han lyssnade på en podd då. Ännu en intervju av Christopher Trump Triumph i podcasten Värvet pågick i hörlurarna. Och den här gången med rockmusiken Anders Wendin som gäst. En Ludvika grabb som bland annat spelar i Money Brother. Mer känd under artistnamnet Money Brother. Ingen stor personlig favorit, skriver han. Lite halvt uppmärksamhet kunde han väl dock vara värd åtminstone. Men lånar man Anders Wendin ett halvt öra så tar han plötsligt båda. Mot slutet av det böljande samtalet kom frågan om han var ateist. Svaret blev, jag var det tills jag träffade Jesus Kristus. Tycker jag är spännande svar. Därefter följer en historia om hur han en turnékväll i USA slutade då med att två frimodiga unga kristna bad för det onda knät som plågat Wendin mycket och länge och som inga specialister kunnat hjälpa honom med. Men den kvällen gav smärtan med sig och har inte återkommit. Det var Jesus Kristus som gjorde det och skulle jag fortfarande efter det säga nej. Jag kräver nog mer bevis. Då är man ju bara rakt av dum i huvudet. Och det är jag då rakt inte, säger Anders. Så där, ja, rakt upp och ner. Efteråt är det svårt att sluta lyssna på berättelsen. Jag drar tillbaka tidsmarkören och lyssnar igen och samtalar om det med var och varannan vän. Och anledningarna till det är flerfaldiga. helande perspektivet är förstås en förklaring. Personliga historier som sätter fingret på att verkligheten är större fascinerar alltid. Och det är därför vi har berättat de här sakerna idag också. Vidare berörs jag av hans modiga bekännelser utan krusiduller eller omskrivningar. Men allra mest vidrör nog känslan av genuinitet. Känslan är att berättelsen inte passerat någon annan kristen, utan den är liksom noll tillrättalagd. Sen började de spå mig, säger Anders. När han ska beskriva att de båda killarna sagt saker om hans framtid. Profetera skulle nog de flesta kristna säga. Men det språket bruket har nog inte Anders koll på. Jag älskar det, fullkomligen stormförtjust. För det påminner mig än en gång om att Gud rör sig brett. Att han hittar fram var som helst behov finns. Och där böner beds. Någon begränsning till traditionellt kyrkoliv existerar inte. Det är en god och viktig påminnelse. En viktig insikt. Och samtidigt kommer nästa tanke. Anders Wendin skulle behöva kyrkan. Och kyrkan skulle behöva Anders Wendin. Det går uppenbarligen att möta Jesus vitt och brett. Men få saker möjliggör ett fördjupande och förankrande av den nyfunna tron som att dela den med andra som har samma bekännelse. Går det att vara kristen på egen hand? Ja, men det är ohyggligt mycket svårare. Det är ingen slump att den förkrossande majoritet genom alla tider valt något mer kollektivt. Det vill säga församlingsgemenskap. Och det är som sagt inte bara Anders som skulle, för Anders skull som det vore bra. För sig den kristna gemenskapen som inte skulle må bra av en kille som helt otippat mött Jesus, fått klart för sig att inga normala begränsningar finns för honom. Jag tycker den här krönikan är så bra. Jag säger så mycket. Och vi behöver enkelheten, genuiniteten, frimodigheten, överlåtelsen och att bara ge oss till Jesus. Så håll fast vid namnet Jesus, det namnet som står över alla andra namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Och nu ska vi skrida till verket. Jag vet att klockan är mycket. Söndagsskolan är slut. Men jag skulle vilja fråga dig som sitter där. Har du någonting idag som du skulle vilja att någon ber för? Är det så att du går omkring med ont i axlar som Danne beskrev, nacken smärtar? Eller kanske är det så att du har problem med något knä eller något ben? Eller bär någonting som du skulle våga idag och gå och komma till Jesus med. Är det någon som du skulle vilja att vi ber för? Jag kommer inte kalla fram dig här, utan vi kommer göra det här i bänkarna som vi har gjort så många